Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och nu tänkte jag låta er höra på en så kallad arkivpärla. För det är ju så här på Tyresö att vi har ju en enorm skatt i form av gamla band. Från 95 och framåt så bandades väldigt många av de här intervjuerna och då sändes sen på den bandade slingan. Och min far Åke Sandin sparade alla de här banden och många av dem fanns också låna på Tyresö bibliotek i början då folk fortfarande hade bandspelare. Men han avled, då tog jag hand om alla de här banden och nu har vi ett jättestort register av nästan 3000 band. Och då hittar jag såna här små arkivpärlor, det vill säga jag hittar namn som jag känner igen. Och en person som har betytt väldigt mycket för Tyresö, det är en man som hette Erik Palm. Han kallades för Kirre Palm. Ja, han var en legendarisk idrottsledare för bland annat Korpen i Tyresö. Han föddes 1922 och avled 2014. Och han berättar i det här programmet om sin barndom i Närke och hur hans idrottsintresse startade. Och han berättar om hur han var en duktig bandyspelare. Så det kan ni få lyssna på här. Det finns flera program med honom. För att han blev ju sen idrottsledare här i Tyresö. Och han flyttade dit 1957 då det bara var 5000 människor som bodde i våran kommun. Och han var också vaktmästare på Trollbäckens IP. Men den stora grejen som han gjorde, det var det arbete han gjorde ideellt. För Korpen som han började med 1972. Så varsågoda Erik Kirre Palm. En intervju från 1999 när min far Åke Sandin är den som intervjuar.
Nu har jag bara gått 942 dubbelsteg från Björkbacken. Jag har hamnat bakom Sjötungan, Mygdalsvägen. På Grepvägen som räknas till Fårdala. Hos en Tyresö-profil, legendarisk idrottsledare i många herrans år här på kommunen. Erik Palm. Varför kallas du nästan aldrig för Erik? Det är ett vackert konungsligt namn. Alla kallar det för Kirre. Vad är det för dumheter? Och det säger du själv också.
Ja, och jag ville inte att folk skulle ge mig ett öknamn. Utan jag tog det istället och jag vände på Erik så det blev Kirre. Men det kunde jag ju inte heta utan jag kallade det för Kirre istället. Och så har det blivit.
Så det är du själv som har hittat på ditt eget öknamn?
Ja.
Det är ingen dum idé, du är smartare än jag tror. Kirre.
Ja, det är bra. Bra, snällt sagt.
Så det där är ingenting som du har från när du var en liten pilt i Närke på 20-talet?
Nej, det var det inte. Det finns ingen, inte ens min fru säger Kirre utan det är Erik. Och likadant mina barnbarn, de säger också Erik. Eller morfar.
Men alla andra säger alltså Kirre?
Ja.
Närke, var då någonstans i Närke?
I Vintrosa.
Och det ska vi veta vad det är förstås, och det vet vi ju inte.
Vintrosa ligger 2 mil väster om Örebro. På vägen mot Karlskoga och Oslo.
Det är E18 det va?
Det är E18.
Var föddes du någonstans i Vintrosa då? Vad var dina föräldrar och sånt?
I byn Granhammar som gränsar till Knista socken och Kräcklinge socken. Det låter konstigt men så var det. Och min pappa och mamma hade 7 barn. En dog redan som 1,5-åring. Och jag är näst yngst av dem som levde då. Så att vi var 6 pojkar.
Och den 7:e som dog då?
Ja, han...
Också pojke?
Han var också pojke.
Vad heter du? Alexis Kivi har skrivit en bok som heter 7 söner eller något sånt här. Hur var det? Var det något litet sketet torp du växte upp på?
Ja, det är skitet och skitet. Men det var en gård. Pappa hade en gård på 150 tunnland åker och 20 tunnland skog. Skog var bara för husbehov.
150 tunnland?
Ja.
Fick väl minst 10 bönder hemma i Norrland dela på när jag var liten. Han var ju storbonde, snöd godsägare då.
Ja, det, de kallar ju ibland godsägare, men det var det, han avskydde såna titlar. Pappa, han sa lantbrukare.
Hade han en massa djur också då?
Ja, vi hade, som mest hade vi 36 hästar, och utav de 36 så var 6 fölmärrar som hade föl alltså.
Ja.
Och sedan var det 20-tal kor och 8, 9, 10 grissuggor.
Mm.
Och par hundra höns.
Ni hade gott om käk då, var det?
Ja, det fattas aldrig.
Varför hade ni så himla många hästar? Det räckte väl med 3-4 hästar även om man hade 130 tunnland?
Ja, det kan tyckas det, men pappa handlade med hästar. Och det säger ju också det att i och med att man hade 6 fölmärrar så blev det alltså unghästar så småningom, och de såldes.
Vad var det för sort? Det var alltså, det var inte travhästar?
Nej. Ardennhästar.
Stora, tjocka?
Stora, kraftiga bitar.
Jag trodde man hade nordsvensk ras i Närke.
Nej,
det var bara skåningarna som hade de där tjockhästarna.
Nej. Det var det inte.
Men när ni var så många pojkar då snabbt, då var det väl inte så hårt? Då behövde ni väl inte jobba så mycket där i slutet av 20-talet och upp på 30-talet?
Jo, och det ska jag säga det att vi fick redan, jag och min lillebror som då var 1,5 år yngre än mig, fick redan som, jag som 6-åring och han som 5-åring fick börja pumpa vatten till alla dessa djur innan vi gick till småskolan.
Hade man inte vattenledningsvatten på Närkingska bondvisan då?
Nej, det hade man inte. Man var tvungen att pumpa upp det. Och vi hade inte elektriskt ljus förrän 1936.
Och det var det vatten till alla dessa djur? Det måste ju ha varit hektolitervis.
Ja, det var många, många hektoliter. Det var stora, stora vinfat som stod på skullen som vi var tvungna att pumpa upp innan vi gick till skolan.
Var gick du i skolan någonstans?
Granhammars folkskola som låg 1 kilometer ifrån. Men där var det så att socknen, som det hette då på den tiden, det var socken som bestämde. Och de hade inte råd att ha lyse i småskolan, utan vi var tvungna vintertid starta en timme senare.
Jaha,
i småskolan.
Jaha.
Men i folkskolan, det fanns det lyse.
Du är ju väldigt känd som idrottskille fortfarande vid 77 års ålder. Du har en tröja på dig, står ETK på. Är det med någon matklubb som äter god mat, eller vad sjutton är det?
Älta tennisklubb.
Har du svikit Rådbäcken?
Jag har inte svikit, men när jag opererade vänster höft så orkade inte höftleden att det tryck som blev mot golvet uppe i Tyresahallen. Jag sökte mig till Älta, och där har man då sånt här gummigrus, alltså gummigranulat, som är väldigt mjukt och hänsynsfullt mot leder, knän och höfter och så vidare.
Det är skonsammare för oss gubbar.
Ja, det är skonsammare. Väldigt skonsamt, och det vet du också som har spelat det.
Är det någon Älta Old Cup? Älta Gammal Cup?
Älta Old Cup, ja, det startade då för 11 år sedan.
Är det någonting i år?
Ja, det är år också. Ja.
Och det är väl i november det, va?
Det är i november, ja. Mm. Just det.
Nej, hur började, var din familj väldigt idrotts, var mamma och pappa väldigt idrottsintresserade, precis som mina två föräldrar var?
Nej, tyvärr, alltså det fanns inte egentligen någon av mina bröder eller pappa och mamma var intresserade av idrott. Det var egentligen tabu för oss.
Varför det?
Barn, ja, det var syndigt att idrotta.
Var de frikyrkliga eller?
Ja, i Helgelseförbundet.
Helgelseförbundet.
Mm.
Det finns gott om olika frikyrkor, eller kanske fanns.
Ja, det finns i Närke. Det finns fortfarande.
Vilka då till exempel?
Ja, du har ju Helgelseförbundet som har då det här som jag de här torpkonferenserna som går i Kräcklinge socken, där tiotusentals människor samlas för en, under midsommarveckan.
Och torp, den går där i trakten, ja. Ja. Ja, Kräcklinge, det var grannsocken, ja. Det, ja. Vad finns det mera för riktningar?
Ja, sen har du då Örebromissionen som finns i Philadelphia. Sen har du baptisterna som finns i Betelkyrkan. Sen har du Missionsförbundet som finns i Vasakyrkan. Och sen har du Svenska kyrkan. Så att det är en hel del.
Ett stort och brett utbud.
Ja, det är det.
Blev du svarta fåret då? Syssla med boll mera än med Bibel?
Ja, det kan man säga, ja.
Hur bar du åt för att...
Nej, jag var
i början då.
Det var ett intresse där, och vi började att spela bandy på kärr och vi spelade fotboll. Jag var så väldigt dålig egentligen i båda de här sporterna. Så att jag började som forward lite grann, i spela i kedjan som vi kallade för.
Ja.
Och det flyttades jag ner då så småningom till back.
Gjorde du för få mål?
Nej, jag var för dålig, jag kunde dribbla. Och sen så fick jag stå i mål, det var den sämsta platsen då. Men sen visade sig att jag var så dålig där också, jag blev ledare. Och var ledare jag blev så småningom.
Jaha, det är därför du har...
Det var att jag var så dålig.
Yrkesmässigt. Nej, men vänta lite. Vad hade ni bandybollar och bandyklubbor, ni småkillar, för 70 år sedan där på Närkeslätten?
Nej, det hade vi inte. Det var, vi använde frusna hästskitar.
Vad sa du? Kan man använda? Ja, de kanske blir hårda och fina.
De var hårda och bra.
Färgade ni de röda som de såg ut som bandybollar?
Nej, de använde som de var.
Ja.
Fanns ingenting annat. Men det var vid några tillfällen, men det användes i alla fall. Det var...
Klubbor då? Tärde ni till sådana?
Nej, vi tog alltså krokiga klubbor i skogen som hade vuxit så. Framförallt enbuskar som var krokiga.
Mm.
Jag glömmer aldrig när min bror kom med en köpeklubba. För att de spelade väl lite grann, och vi åkte på små kanaler hemma. Och där...
Vilken snobb hör du, som hade en köpeklubba.
Han köpte en köpeklubba som han sa för en krona. Ja. Men han slog av den redan första dagen.
Du hade en bror i alla fall.
Ja, de
fuskade och smet från föräldrarna.
De lite grann, men de brydde sig inte om sedan. Alltså, han var väldigt duktig, den här killen som köpte köpeklubba.
Mm.
Han var duktig löpare egentligen, men han, de ägnade sig mera åt på sin fritid åt missionshuset och jobbet där.
Men Kirupan, jag tror att du undervärderade din egen bolltalang. För Tyresradion, som vet allt, vet också att du på 40-talet någon gång till och med spelade band i division 2. Hur förklarar du denna? Blev du bättre och bättre?
Ja, man,
i motsats till oss andra som bara blir sämre och sämre.
Ja, jag satte mig i sinnet på att jag ska lära mig riktigt här. Jag ska lära mig riktigt. Och jag hade en kille, en bondpojke, som vi spelade och slog på det här viset tennisslag, alltså med bandyklubban.
Var det, ja.
Och vi slog, observerade, 17 gånger till varandra på det viset med bandyslag.
Det är många par som inte klarar det med tennisboll och tennisracket.
Nej, det är... Ja, det gör man väl.
Men vilket lag började du när du blev tonåring att spela för då?
Ja, vi spelade ju först som i vårat byalag.
Ja.
Och det
men det var inga riktiga serier, utan
nej,
det var bara
nej, vi hade inga riktiga mål. Vi ställde upp tegelstenar som
just,
mål. Och då spelade vi mot Prästgården, som det hette, som vi spelade på Svartån.
Svartån, den flyter där, ja.
Den flyter
Aha.
Bredvid Granhammars by.
Men när du äntligen kom med i ett riktigt bandylag på riktiga planer, när och var var det någonstans?
Det var i Fjugesta. Fjugesta IF.
Fjugesta har en dålig klang i mina öron. Ja. Var det något hemskt mord som skedde där för länge sedan?
Nej, inte i Fjugesta, men Våfrus var från Fjugesta.
Ja, detta trista ämne lämnar vi. Fjugesta låg där intill. Hade de en fin plan då? Det var ingalunda konstfruset förstås.
Nej, det var det inte. Utan vi bandypojkar beslutade, om jag säger så, att vi skulle anlägga en landbana på fotbollplanen.
Oj då, aha. Men då måste ni ju vattna.
Och det vi gjorde så att vi hörde med brandkåren om de ville hjälpa oss, och det gjorde de. Och vi hämtade bevattningsrör ifrån Karslunds gård, och den här ån som vi tog vatten ifrån var 350 meter och 17 meter stigning upp till idrottsplatsen. Och där, när vi då fick upp vattnet till idrottsplatsen, så bara det rann lite grann, annars så sprutade det. Det pumpades upp, ja, med en brandspruta.
Som ni fick låna då och då?
Vi fick låna den alltså när vi skulle spola.
Aha.
Och sedan när man väl hade fått grundis, då kunde man ta vatten som fanns på idrottsplatsen och spola.
Ja,
men alltså själva grundisen var vi tvingade att använda på det här viset.
Men det snöade väl i Närke också?
Ja,
det på den tiden också?
Ja, det snöade otroligt det året som vi började med det här. Och det var nästan en halv meter med tjock snö. Och det var inte fruset under, så att det gick inte att köra med snöplog. Och då sa jag det att nu ska vi ta bort den här snön. Mm. Då var någon som sa, det går inte. Mm. Jo, det gör det, sa jag. Och vi körde snö i 14 nätter för att ta bort det här.
Hade ni lastbilar då?
Nej, vi hade hästskjutsar. Och jag glömmer aldrig att den lördagen och söndagen som det var mest hästskjutsar, det var 12 stycken hästskjutsar.
Och sen ställa upp, var det bönder som,
ja, bönder i närheten och bandygrabbars bekanta och så vidare och så vidare.
Så det blev is den helgen också?
Vad sa du?
Det blev snöfri is den helgen också?
Ja, vi hade göra 14 dagar med det. Och sedan så kom det renväder, eller mildväder som man sa, och det gjorde det att det renade bort, och sen kom det frost direkt nästan, och vi kunde spola.
Det här är slutet av 30-talet eller början av
40-talet? Nej, det var i slutet på 40-talet.
Jaha. Kommunerna, de hade inga pengar till sådana här nöjen på den tiden?
Det fanns inte någonting, utan vi var tvingade att alla bandypojkarna, och det var ju inte bara den här sektionen, det var ju fritidssektion, det var fotbollssektion och det var orienteringssektion. Som var med och hjälpte till på våra danser som vi hade, som vi tog in de största pengarna på.
Hur mycket pengar?
Ja, jag vet en gång att jag var kassör för en av festerna, och det var 3 dagar, och det var rörde sig om över 20 000 kronor.
Oj, 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 det är en halv miljon det.
Ja.
Hade du livvakt med dig till banken?
Nej, jag skulle ta hem det här, och jag cyklade hem och hade då en portfölj på pakethållaren.
Vågar du ha denna enorma summa på den tiden på pakethållaren? Ja. Var du en sån sorglös yngling, kille?
Ja,
har jag alltid betraktat som ansvarstagande.
Ja, men det, man har väl lärt sig så snabbt.
Hur gick det då?
Ja, jag tappade den där, men efter 100 meter så var jag på det klara med att nu ligger den här. Och jag vände om, och den låg mycket riktigt där.
Idag är det väldigt många föreningar som klagar över att det inte är så många som frivilligt vill ställa upp i föreningar. När du blev medlem i Fjugesta IF, blev du praktiskt taget kidnappat då, eller hur gick det till, Kiru?
Nej, jag var med på ett styrelsemöte och jag knackade på just den här dörren där styrelsen satt och frågade om jag fick bli medlem.
Underdånigst?
Ja, ja. Mm. Man skulle inbilla sig att det var bara att träda in, men där frågade de då ut mig, har du några skulder till någon annan idrottsförening och så vidare, har du gjort något fuffens och
jaså.
Ja. Och sen så sa de då att ja, vi ska rösta om det här. Och då var det några som röstade nej. Bara för att de skulle se att det var värdefullt att bli medlem i Fjugesta IF.
Man fick krusa och be för att bli medlem av en förening.
Mm.
Är det inte bra om just killar som har gjort fuffens får vara med i idrottsföreningar?
Det
tycker man.
Det
har väl du tyckt som idrottsledare genom åren sedan?
Ja, det är. Men då var det inte så.
Fjugesta IF på denna märkliga bandyplan. Hur långt gick ni i seriesystemet?
Ja, vi vann division 3 första året som vi var med där. Och vi gick upp i division 2 och spelade mot första matchen i division 2 mot Askersund, som året förut hade spelat i Allsvenskan. Och de hade då 3 eller 4 landslagsspelare med.
Mm.
Så att det var inte dålig klass på den.
Vad spelade du? Du var ingalunda bara trumpbärare och
ledare. Jag spelade.
Du spelade ju en huvudroll i det laget.
Ja, jag spelade vänsterhalv.
Mm.
Och sedan så spelade jag vid något tillfälle centerhalv. Och där har du ett minne av det.
Ett R på vristen där. Fick du en skridsko över?
Nej, det fanns en kille som heter Vincent Persson. Han spelade en gång i landslaget i fotboll för Degerfors.
Ja.
Och han kommer ifrån Hällefors.
Ja.
Hällefors ligger på gränsen mot.
Det är ju också en gammal fin band du gjort, va?
Nej, det är Hällefors-Näs.
Hällefors-Näs, förlåt.
Hällefors ligger uppe i Västmanland.
Ja, ja.
Och dit åkte vi ofta på försäsongen.
Men vad gjorde de när de nästa?
Nej, Hällefors kom i, det var en vänskapsmatch här.
Ja.
Och Vincent Persson hade bollen och förde, jag sa till killarna, nu backar vi. Och sen satt jag upp knät lite grann för att ta honom.
Ja.
Och han slog upp med sin skridsko, hade kort handske.
Det var skridsko alltså?
Ja. Ja. Och det skar av det här så att de här två är hopsydda här.
Fingrarna alltså? Alltså, jaha.
Senare.
Jag förstår. Det påstås att ni redan på den tiden dopade er. Det är så länge sedan nu, Kirre Palm, så nu kan du berätta den hemska sanningen om Fjugesta och andra lag i 2:an och 3:an som käkade piller både före, under och efter matcherna.
Ja, det var så att jag hade läst i Idrottsbladet att
Torsten Tegnérs tidning.
Ja, Torsten Tegnérs. Och om en annons där som står om Dynamo-piller ifrån Poppes livsmedel i Mjölby.
Det var ju 15-20 mil från 20.
Ja, men det skickade på post. Så att det gick.
Var det Dynamo efter det här ryska fotbollslaget som väckte stor uppmärksamhet när de var här?
Ja, det var det. De hade också några sorts piller.
Men, ja.
Och de här fick ju namn alltså efter Dynamo-laget.
Vad var det för någonting? Var det amfetamin?
Det var sockerpiller, det var inte annat. Sen,
det var de här druvsocker.
Ja, var druvsocker.
Jag har också ätit druvsocker under min aktiva fotbollstid faktiskt. I före matchen. Man trodde ju mycket på det.
Jo, ja, visst det.
Jag har för mig att lagkapten Palm, du alltså, gång på gång fick uppmana medspelarna att för 17 ät mera piller.
Ja, visst, det var några som sa det här spottar jag ut. Nej, du gör inte det. Men sen så småningom vann vi ju den här kvalmatchen som vi var uppe i då för division 2. Och sen nästa gång då när vi mötte KFUM hemma på våran Bergavall så hade jag honung och gav pojkarna istället.
Ja.
Pojkarna, jag gav ju åt ju själv också förstås.
Ja. Du jobbade alltså i din pappas jordbruk tills du var vuxen och tills efter lumpen rent
av. Ja, ja.
Men sen börjar du då mer eller mindre att bli idrottsproffs, inte som utövare utan som ledare, stämmer det?
Ja, 48 började jag som ledare för pojkidrottskoloni i Norrköping.
Jaha, du har varit uppe i Norrland också och härjat.
Ja, jag åkte sedan så småningom, jag gick på Bosen på hösten 48 och 10 veckor. Och det var första idrottsfolkhögskolan.
Jaha, du var tillhörde första kullen alltså.
Ja, och det var ju då min farbror Einar Råberg som egentligen var med att köpa in Bosön till Riksdagsförbundet.
Han var brottningsledare?
Ja, han var brottningsledare och ordförande i Brottsförbundet.
Jaha.
Och samtidigt ska jag berätta för dig om när vi några många år senare satt ner på läktaren i Båstad. Så kommer Bengt Ahlbom och han fick...
Den mycket kände sportjournalisten på Stockholms-tidningen.
Ja, mycket duktig kille. Mycket duktig, då sa han det. Är Douglas och du släkt med Råberg? Ja, det är vi, sa jag.
Jaha.
Hörru du, jag ska berätta en liten historia, sa han. Det var så att 1936 i olympiaden i Berlin... Så jag var volontär på Stockholms-tidningen och låg på hotellrummet och hade lagom somnat. Så ringer telefonen. Då var det Råberg som ringer. Så han, det är Råberg, sa han. Ja, så jag nästan skällde, sa Bengt. Du ska bli sekreterare i Brottningsförbundet. God natt.
Jaså, blev han det, Bengt Ahlbom?
Han var sekreterare i 20 år.
Åt din farbror
Råberg då? Som åt var farbror Einar Råberg.
Som var ordförande. Ja.
Så att han var lite av diktator, men samtidigt så hände det någonting också.
Ja. Och sen var du uppe i Norrland och jobbade för Jämtland Härjedalen. Så du känner till fjällorterna där uppe ganska bra?
Ja, kände till. Jag åkte på det här året som jag var där uppe. Jag hade ju två jobb i KFUNs idrottsklubb och i KFUN-föreningen. Det var ju också kvinnliga arbetsgrupp och så vidare. Det var en massa syfrinstanter och så vidare. Sen var det idrottsgrabbarna. Men sen jobbade jag då.
Och det var 1952 och då besökte du...
51 var det här jag kom
men dit. Sen besökte du olympiska spelen året efter i Helsingfors. Det var ganska nära.
52. Ja.
Och sen har jag hört att du har varit i Kanada. Stämmer det verkligen?
Ja, det stämmer.
Vad gjorde du i Kanada?
Jag emigrerade till Kanada.
Men, jaså. Vad fick du jobba med där då?
Jag jobbade på järnvägen utanför Montreal.
Med
och bara räls.
Du var drallare i Kanada? Ja,
bland annat.
Hur var det då?
Ja, det var hårda bud. Jag hade armar som en apa.
Var det så tungt?
Så tungt var det.
Ja. Vad jobbade du med sen då?
Sen var jag på en bondgård omstånd som ligger 7-8 mil ifrån.
Men då kände du väl dig som hemma? Du var väl lugnt och skönt?
Ja, det var, men det var hårda bud. Och han var snålbonden. Mr. McDougall heter han. Ifrån Skottland kom han väl egentligen.
Men, så det stämde att han
var... Det stämde, han var snål.
Hur då snål?
Ja, det var... Jag satte ett glas med vatten i fönstret. För att se hur pass kallt det var. Och när jag vaknade på morgonen så var det is i glaset. Och då sa jag åt honom så här att kan jag inte få lite mera värme? Jo, men dra upp gardinen så solen får skina in.
Nu är tiden väldigt kort. Var träffade du Kirupan? Var träffade du din söta kvinna Sonja som jag har haft glädjen att vara jobbarkompis med i många år? Det är din främsta idrottsprakt. Var?
På KFUNs friluftsgård i Västerås.
Och sen gick du på folkhögskola. På och redan 1957 kom du till Tyresö som var då?
Som det annonserades ut som idrottsledare.
Och
det innebar också att jag var gymnastiklärare i hade 32 timmars tjänst.
Var du inte kommunbyråkrat på fritidssidan?
Jo, det var jag också. Sen var jag vaktmästare på Trollbäckens IP.
Tyresö var något mindre då.
Det var 5000 personer.
Hade du någon kontorsgrupp där nere i Trollbäcken i Medborgarhuset eller?
Ja, jag hade första hade jag ingenting alls överhuvudtaget. Ja. Första veckorna så sa jag till Svenne Bergen, nu måste jag ringa. För att han jobbade då med en del, han var ju sotare. Ja. Och sen så måste jag få låna telefon. Nycklar till, och så jag får använda telefon inne i brandstation. Mm. Och det mötte jag då, det första jag kom dit så var det en stor råtta som sprang där på golvet.
Det här borde ju egentligen alla nuvarande välavlönade byråkrater i det stora vita kommunhuset få lyssna på. Det skulle vara obligatoriskt vid en av deras många konferenser. Och sen var du första fritidsgubbe var i 15 år. Och sen är du ju, många har ju berättat om Kirupalm och Korpen. Hur många år var du korpledare då?
Ja, jag började 1972, men de två första åren egentligen så var jag tjänstledigt.
Jaha.
Men och det var faktiskt Ralf Leder som pratade för mig där, och jag fick tjänstledigt.
Jaha.
Och sedan så jobbade jag ute vid, först i Forellskolan.
Mm.
Och sedan inne i Forellskolans gymnastiksal, alltså i stora idrottshallen där. Mm. Och sedan flyttade vi så småningom upp till vad heter den?
Alby fritids.
Nej, inte Alby, först upp till ovanför Nyboda skola där uppe.
Ja, ja.
Jag kommer inte ihåg vägen heter nu.
Graningsringen kanske?
Nej, inte Graningsringen, men
Mellanbergsvägen.
Strax, ja, där uppe, ja. Mellanbergsvägen, ja, stämmer. Och sedan så småningom till Alby.
Tiden är tyvärr ute, Erik Kirupalm. Vi behöver kanske en halvtimme och berätta minnen från din tid som fritidsgubbe och chef för Tyresökorpen. Du har gjort fantastiskt många fina insatser. Men tack för den här gången.
Ja, det här var alltså en arkivpärla från 1999 där min far Åke Sandin intervjuade Erik Kirupalm. Och söker ni på Tyresöradions hemsida finns det faktiskt möjlighet att hitta de här gamla banden. Vi vet ju knappt vad som finns på dem. Vi har namn och årtal. Så går ni in på vår hemsida på tyrosoradion.se så finns det en flik som heter arkiv. Där finns det liksom de aktuella programmen som är digitala. Men där finns det en flik också för äldre program. Och då kan man söka på namn. Så tänker ni att det borde ha funnits en intervju med den här personen, sök på vår hemsida så hittar ni dem. Och är de fortfarande kvar på band så kan vi digitalisera dem och se till att ni får dem. Antingen själva eller att vi också sänder dem igen på Tyresradion. Och jag som producerat det här programmet idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyrese 91,4.